Hej och välkomna till Hälsoveckan by Tyngre. Ni lyssnar på mig, Jakob Gryol, och med mig idag har jag endast Linnea Bergebring.
Hej Jakob!
Hej! Vi har varit glest befolkade nu, ganska bra tag här i februari som förstört kanske, jag vet inte.
Och vars?
Ja.
Inte. Finns det någon, har mars någon motsvarande term?
Nej, jag vet inte, nej. Men Erik, jag tror han hade någon jobbgrej idag faktiskt. Och Karin har fått jobba mycket här. Hon har jobbat många måndagar. Hon sa hon skulle kunna nästa måndag igen. Så förhoppningsvis är vi bättre befolkat då. Det har inte hänt så mycket i veckan tycker jag här, rent nutritionsmässigt. Vi brukar försöka hålla oss lite aktuella och se vad vi kan vara för rubriker. Det har varit lite på sociala medier, men det är tröttsamt.
Det enda jag har sett blinka upp var ju den här nyheten om PFAS bland ungdomarna i Riksmaten Ungdom. Har du noterat den nyheten? Det var inte så mycket...
Ja.
Vi vet ju inte riktigt vad det står för ännu. Så det kanske vi kan återkomma till sen när de har gjort den här utvärderingen som de ska göra. Om för- och nackdelar.
Precis.
Och källor.
Sen var det ju bisfenol i konservburkarna. Just det. Det var i och för sig, jag tror det var 2 veckor sedan, men... Det är väl, alltså det här med bisfenolen då i konservburkarna, det är ju en rubrik som kommer tillbaka vart 50 år, ja. Och har gjort det i ett par decennier nu. Vi vet om att det finns där. Det som har hänt är väl egentligen att man sänkte den här säkerhetsnivån för bisfenol för några år sedan, om jag minns rätt. Och nivåerna i konservburkarna är ju de samma, för konservburkarna är de samma, vilket innebär att det är fler som når över gränsen nu då. När man låter dem äta konservburkar hela tiden.
Mat från konservburkar.
Ja, precis. Ta det tydligt. Det är lite sånt i ämnet, även när man äter själva maten i burken och struntar i att äta burken. Eller konserven. Jag vet, jag tycker de här grejerna är så svåra för att... Vad ska man göra åt det? Alltså på något vis. Ja, det är klart att du kan välja tetrapack när det gäller en del av de här konserverna. Liksom champinjoner finns i tetrapack. Just denna gången så var det krossade tomater eller passerade tomat i olika varianter i konservburkar och tetra man testat det. Och det är ju konservburkarna som innehåller det här ämnet. Sen har ju konservburkar andra fördelar. Vissa tycker att smaken blir bättre och så vidare. Men alltså de där miljögifterna, det är politik, skulle jag säga, väldigt mycket. Och då är det ju, då gäller det ju att rösta mer rätt. Alltså det är ju väldigt mycket som har med det, med folkhälsan, som är mer vad politikerna gör, inte vad folk vill ju gärna ha det till alltid, att det är ens egna val. Man springer runt, antingen är du en hälsosam person eller så är du en ohälsosam person, men där är ju stora grejer. Det är klart, dricker du mycket och du röker, då är det ju individuella val till stor del. Såklart man påverkas av omgivningen där med vad man gör för val, men det är ändå mycket till stor del individuella val. Och det kan man ju förbättra sådär. Men när man har gjort det där och man uppnår rekommendationer för fysisk aktivitet och man äter något sån här, resten av grejerna, det är ju väldigt mycket miljön. Alltså det är miljögifterna, det är hur det är trafiken runt omkring dig, både liksom luftföroreningarna då, men också vilka möjligheter har du då att röra på dig till vardag också, såna här bitar. Det är arbetstider. Vilka möjligheter har du att sova tillräckligt och inte ha skiftarbete som skiftar för mycket på något vis, att du kan komma in i någon form av rytm, och det är ekonomiskt tillräckligt bra inkomst så du kan sköta dina tänder och så vidare. Det är sådana saker som blir mycket mer politik än individuella val på något vis. Sen kan man ju välja att borsta tänderna morgon och kväll och sådär, inte käka för mycket godis. Där är ju sådana val som påverkar tänderna såklart. Men så jag vet inte vad man ska säga om bisfenolbiten om vi skulle pratat om den. Så nu avbryter vi där, ja. Tänker jag. Det har funnits där jättelänge. Bryr du dig? Du kan ju avstå konservburkarna såklart om du tror. Det är ju sådär, det är en risk på gruppnivå. Det är lite som processat kött och de här grejerna. Det är bra om hela befolkningen hade slutat med det antagligen. Men som det är individ, ja, det är inte större sannolikt du dör från något annat. Så det är ju så, ju mer man höjer risken för varje individuell grej, desto större är risken att du dör tidigt. Yeah. Så är det ju. Så är det. Det vi tänkte snacka om idag istället då, vi tänkte att vi skulle ta nytta av lärarinnan Linnea. Och så ska hon få berätta lite här om vad som händer precis efter vi har ätit. Vi pratar ganska mycket om blodsockerkontroll, har vi pratat mycket diabetes och sådana här bitar. Vi har pratat en hel del kring blodfetterna generellt sett, LDL och sådana här bitar. Men där är en annan del av det där som är lite mer akut på ett vis. Där ni forskar också lite, va? Eller ni ska börja, eller hur är det? Du har någon student som kör.
Ja, vi håller ju på med, inte bara vi, många använder ju den här måltidsstudierna eller postprandiella studier för att testa hur olika typer av livsmedel påverkar kroppen och hur för att diagnostisera även olika metabola sjukdomar eller tillstånd som typ diabetes till exempel. Så använder man ju olika typer av metabola stresstest kan man väl se det som. De här måltidsbelastningarna eller postprandiella studierna för att se hur kroppen reagerar när vi intar olika typer av livsmedel eller en specifik mängd kolhydrater, fett, protein. Och vi har gjort olika sådana studier och just nu sitter vi bara och väntar på provsvar på analyser, så jag har inte så mycket att dela med mig av gällande resultat kring min egen forskning här, men jag tänkte vi kan prata lite mer generellt utifrån vad vi vet baserat på de studier som redan har gjorts. Och det är många, såklart. Och det är många olika.
De är lite enklare, de här direkta måltids.
Exakt.
Svårare att tolka, ja, men de är snabbare gjorda.
Precis, de är ju och väldigt oftast ganska tydliga för att det är liksom så otroligt kontrollerat. Man ger patienterna eller studiedeltagarna kommer in fastande till kliniken eller forskningscentret och så tar man fastande blodprover på dem. De har inte ätit sen kvällen innan. Och sen får de en specifik måltid att äta, kanske både mat och dryck. Eller bara en muffin eller en blandad måltid eller en sån här glukosdryck bara. Och sen så tar man blodprover under de efterföljande timmarna och sen ser vad som händer i den här fasen efter måltid då, som kallas för den postprandiella fasen efter måltid. Och hur lång den fasen är nästan lite så här filosofiskt.
Hur... Där kom ju den här nya studien med protein där man gav de deltagarna 100 gram casein. Och där pågick det i 12 timmar plus. Man slutade efter 12 timmar, men det var fortfarande liksom uppenbart att det inte var fastande än. Nej. På något vis. Det var fortfarande förändringar kvar och proteiner, mängden aminosyror i blodet var högre och sådär.
Precis, och där kan man ju nästan introducera en... för någonstans är väl tanken att den postprandiella fasen är tiden det tar för alla värden att normaliseras och återgå till fast nivåer igen. Men Och det hade ju varit bra om kroppen bara liksom, det enda den gjorde under den där tiden var bara att ta hand om maten som man hade ätit och inte hade några andra liksom, funktioner som behövde upprätthållas. Eller,
Blev man lite stressad så går blodsockret upp igen när det var på väg ner. Vad händer?
Ja, och sen så när maten du har ätit är omsatt så hamnar du i något slags, jag menar, börjar vi snacka 6-8 timmar efter en måltid så hamnar du ju i någon slags nästan katabolfas som ju i sin tur får vissa konsekvenser på metabolismen och vad man kan se i ett blodprov till exempel. Så att jag tycker det är lite klurigt, men de flesta studier som genomförs med sådana här måltidsbelastningen eller postprandiella studier har kanske av någon slags praktisk faktor då, att vi mäter max från början på en arbetsdag till slutet på en arbetsdag. Någonstans.
8 timmar.
Ja, max 8 timmar brukar de vara i praktiken. Och det tror jag har två förklaringar. Dels är det omsättningen av lipider eller blodfetter som brukar gå tillbaka till start för de flesta där omkring 8 timmar. Men främst så tror jag faktiskt att det är där. Nu vill vi gå hem. Nu kan vi inte låta de här stackarna dessutom sitta här längre.
Nej, det är ju inte det är en god studie att vara med i om det bara är några timmar.
Exakt. Har du varit?
Man kan kanske få ledigt från jobb till och med, så säger man att jag ska vara med i en studie, kan jag få vara ledigt en förmiddag här, så sitter man där 5 timmar i soffan med mobilen liksom och sådär. Men ska man sitta där 15 timmar?
Ja, exakt, det blir lite Dels så hinner man bli ganska hungrig, för i de flesta studier får man ju inte äta någonting mer efter den där testmåltiden man vill testa.
Och det är ingen fri måltid heller, liksom, utan du får en bestämd mängd.
Ja, exakt. Så du, det här ska du äta upp, och du ska äta upp det på 10 eller 20 minuter. Oftast finns det någon sån begränsning också. Och sen ska man dessutom bli stucken upprepade gånger efter den där måltiden.
Ja, just det. Ja. Om man sätter någon,
man kan ju sätta en venkateter också som man kan dra blod ur kontinuerligt. Men oavsett så är det kanske inte helt bekvämt heller. Så att, ja, det...
Nej, jag har ju aldrig gjort det. Jag har ju bara gett blod, men då sitter man där en halvtimme. Det blir väl ganska långt tråkigt bara det, liksom. Eller halvtimme. Jag vet inte hur lång tid det tar faktiskt. Jag sitter med mobilen, sen säger de det klart, så går jag. Men jag skulle gissa på att det är där omkring.
Du får komma och vara med i någon av våra studier någon gång bara för att testa.
Ja, men absolut. Kul. Får man se sina kurvor och individuella efter?
Det kan man absolut se.
Även om man inte har någon nytta av dem. Ja. Okej. Okay. Vill jag ha en liknande kurva igen, så vet jag inte hur jag ska gå tillväga ändå, för det blir inte likadant nästa gång.
Liksom. Det är kul att få siffror på sig själv. Man vet inte vad man ska göra med siffrorna, vad de betyder.
Ja, det är det, men... av någon orsak. Nej.
Men traditionellt sett så tar man ju blodprover i, liksom, i sjukvården för att se hur ens metabola status är. Om man har tydliga tecken på att ha diabetes eller högt kolesterol eller en blodlipidprofil som skulle föranleda en behandling med någon slags läkemedel mot det. Och så vidare. Men man kan också testa de här grejerna efter måltid. Så man måste inte titta på glukos eller blodlipider fastande. Det finns faktiskt ganska mycket som tyder på att det är bättre att titta på hur kroppen reagerar efter måltid. Det är mer informativt när det säger någonting om ens metabola hälsa.
Ja, blodsockret är ju glukostoleranstestet. Det är väl ändå etablerat. Men är det något, jag kan berätta för folk här, man dricker en mängd, väldigt, väldigt mycket mängd i lite vatten, så ganska söt, klibbigt glukos, alltså socker i, eller ja, glukosmolekylerna, inte fruktosmolekylerna, men glukos i vatten, och sen så över 2 timmar kollar man blodsockret där då. Ofta, egentligen så, det viktigaste är liksom startvärdet och så slutvärdet vid 2 timmar. Sen ibland så tar man under tiden också. Inte riktigt lika tydligt vad man gör med den datan där i mitten på grund av mindre forskning på det. Men det där är, har man förhöjt blodsocker där 2 timmar senare, så kan man hamna i kategorin prediabetes eller typ 2-diabetes. Och det är väl etablerat, men gör man den här typen av studier också när man tittar på say, fettmetabolismen och sådana bitar då också, alltså inom vården liksom sådär?
Man kan göra det. Det finns ett, det som den här glukosbelastningen kallas ju för oral glucose tolerance test. Och så finns det motsvarande fat tolerance test, oral fat tolerance test. Men det används, jag har inga siffror att berätta, men jag tror att det används i väldigt, väldigt begränsad omfattning.
Mm.
Framförallt tror jag på grund av att fastevärden ändå, eller värden är ändå helt okej, och vi har fått så pass mycket bättre sätt att mäta lipidprofilen nu med en bättre teknik. Så vi har liksom många fler mått på det. Vi får ut mer av ett fasteprov idag än vad vi fick för några decennier sedan, skulle jag tro. När det gäller liksom prognostiskt och diagnostiskt värde. Och dessutom så är det ganska knöligt att genomföra en sån här måltidsbelastning om det är just lipiderna man är intresserad av. För då måste patienten sitta kvar ganska länge på kliniken. Protodalt glukostolerantest då är ju liksom slutvärdet efter 2 timmar. Det är ju också ganska lång tid, men ändå inte helt orimligt.
Ofta ska man säga, ofta gör man ju glukostoleranstestet som en uppföljning av något. Alltså att man har misstanke att det är högt faste blodsocker, eller där det är symptom eller andra diagnoser som liksom talar för att det kommer finnas något på det här testet. Att ta in friska 30-åringar där man inte har någon anledning att tro att det är en typ 2-diabetes eller något sånt där, och göra ett glukostoleranstest, det gör man ju inte normalt sett, just för att det är lite tids- och resurskrävande att göra en sån grej när du bara... Man kan ju ta ett långtidsblodsocker genom ett stick i fingret liksom, och är inte det högt så är det inte så troligt att det är dålig tolerans heller efter måltiden.
Nej, exakt. Och även fastevärdena för glukos, alltså fasteglukos eller HbA1c, är ju bra. Liksom. Så att det är, och är de höga så behöver man kanske inte heller göra ett glukostolerant test. Men det är ändå lite mer genomförbart i och med att det bara är en två timmars period man behöver testa patienten eller studiedeltagaren. Är man intresserad av lipidprofilen i blodet, då måste man ha personen sittande kanske i 6 timmar i alla fall. Och det är ju det. Ja, jag tror det är där det faller. Det blir inte rimligt, det blir inte genomförbart. Kanske med lite mer möjligheten att göra detta i en hemmamiljö förbättras nu. Det pågår ju ganska mycket forskning kring det i och med att måltidsbelastningar har blivit mer populära i och med försök att komma närmare det här personalized nutrition, så har ju den här stora prediktstudien till exempel testat den här möjligheten att göra det här på stor skala i hemmiljö.
För de har med, är det tårblodstest de har där också?
Exakt, sådana torrblod, dried blood spots. Och så finns det...
Så här, predict, det vi har pratat om det här vilket, till lyssnare, det är ju de här med man har kontinuerlig blodsockermätare på sig och så ska de ta lite prover på, eller det är samma företag, det här Zoe då, så skickar du in prover på din tarmflora och så har du lite standardiserat med, och sen ska du få den här personliga dieten då som ska ge dig lägre blodsocker eller bättre blodsockerkontroll, och så insinuerar företaget och deras influencers då, säger det uttryckligen att det där ska vara bättre för hälsan och såna här grejer. Där har man ju testat det där i praktiken, upplägget de gör just nu då, som de säljer till konsumenter på något vis, att det inte ger bättre effekt. Alltså om du slumpmässigt delar in några hundra till att få följa deras program då och upplägg med den här mätaren och allting, eller du bara ger folk en liksom, råd om lite bättre mat, så är det inga skillnader i hälsoutfall då ett halvår senare. Men det de också gör, Zoe här, förutom att de då redan säljer den här produkten och tagit fram den här algoritmen då, det är ju att de som en del av när du går med i det här projektet får göra en massa andra test som de egentligen inte använder för stunden då, eller vad vi vet inte använder för stunden. Och där är det ju då att du får en standardfrukost skickad till dig, och så när du har ätit den så ska du ta då, förutom att du har blodsockermätaren på dig, så ska du ta de här små sticktesten på blodet och skicka in det. Så egentligen använder de ju sina kunder som försökspersoner. Någon liten gråzon där skulle jag väl tro att det är etiskt. Men de gör det. Och det är ju, jag tycker ju det är kul. Jag är glad, jag vet inte. Ibland så undrar man etiskt, ja. Man ska ju etiskt godkänna för att göra sådana där grejer, men samtidigt, jag vet inte vad det är. Hade någon frågat mig om de får göra det med mig, så bara, ja, varsågod. Alltså, jag vet inte, det gör inte mig någonting.
Nej.
Om ni gör något med mitt blod efter jag tryckt ut det. Det är samma sak när man lämnar blod, så får man en fråga. Är det okej om jag använder detta till studier? Så bara, ja, det är klart. Alltså, vad gör det med mig? Det har lämnat min kropp. Det är inte mitt längre på sätt och vis. Ja. Så länge de inte har med mitt ID och de börjar testa mig efter några kroniska sjukdomar och jag får riktade annonser på sociala medier mot dem och så känner jag mig okej med det.
Jag har också förstått att de har presenterat resultat för appen nu på en konferens under hösten. Så det kanske kommer en artikel där de visar hur deras tjänst funkar jämfört med någonting som jag inte riktigt vet vad de har använt som kontroll. Det är väl där det som är det mest intressanta kanske.
Det svåra är kontrollen där, ja. För nu har vi då har du ju människor som aktivt går in och betalar pengar, och det här är väl inte billigt, jag tror det är typ 5000 spänn och sånt där för att vara med i det här. Då är det ju pengar som är beredda att göra något, eller människor som är beredda att göra någonting för att förbättra någonting som de förväntar sig förbättra då med det här projektet. Och vem du ska jämföra då med, då ska du på något sätt hitta en annan grupp som egentligen också har gjort, är lika beredd att göra en investering, som också har gjort av med lite pengar på något vis. Om det ska vara en rättvis jämförelse. Nu blir det väl snarare så att de kommer ha någon typ av kanske väntelistan och sånt där som de jämför med. Och då, ja, men vi får se när de får presentera det först innan jag sågar det.
Ja, vi tar upp det framöver när det kommer. Men de har i alla fall inom ramarna för sin det här projektet och genomfört vad jag tror är världens största postprandiella studie på 1000 pers.
Mm.
Som har fått ätit en standardiserad måltid, någon slags muffins, tror jag.
Mm.
Och sen har de mätt då hur de har svarat på de här olika, eller hur de har svarat på den här måltiden, den här standardiserade måltiden. Och sen har de med grund av att de har det här stora antalet deltagare försökt se vad predicerade postprandiella svaret i blodglukos eller blodlipider. Och även inflammationsmarkörer, det har vi inte pratat om ännu. Men det som händer efter en måltid är ju då, beroende lite på måltidens sammansättning förstås. Men låt oss anta att det är en måltid som innehåller både fett, kolhydrater och protein, så som vi oftast äter mat. Så det som först händer är att blodsockret pikar, som sagt. Kanske efter 30 minuter efter vi har ätit måltiden så når det sin topp. Och sen frisätts insulinet lika kvickt som svar på att blodsockret ökar och tar ner den där kurvan igen. Och det är just det där då som är så tjusigt med den orala glukosbelastningen. Att om värdena är tillbaka vid baslinjen, alltså står tillbaka till vad de var innan man åt, inom 2 timmar så anses det då som att man har en helt okej glukoskontroll. Eller...
Så här, typ tillbaka ska jag säga det också. Det, ja. Det är ju det behöver
nej.
Inte vara.
Men för de flesta så nej.
Exakt.
Ja.
För de flesta är det tillbaka helt om det är en vanlig normal stor måltid eller om det är det här testet om en standard sockermängd.
Precis. Och efter 2 timmar så är det oftast borta ur den här förhöjda nivån eller inte kvar längre. Men i samband med att glukoset går ner till startvärdena igen så börjar lipidvärdena klättra upp. Så ungefär kanske 4 timmar efter måltiden så pikar triglyceriderna i blodet, vilket då är den typen av fett som vi äter mest av och som förekommer i störst mängd i kroppen. Så, och de kanske når ner till, som vi pratade om innan, där triglyceriderna efter måltid kommer ner till fasta nivåer igen, kanske efter 6-8 timmar. I teorin då, för i praktiken så kommer du ha ätit någonting mer under de 6-8 timmar om det inte är nattfasta. Så allt det här blir lite konstruerade exempel i och med att man äter ju inte på det här viset. Du äter ju inte en enda måltid och sen äter du ingenting mer på väldigt, väldigt många timmar. De flesta gör inte det i alla fall.
Nej, precis. Och de som gör det, de äter ju de här stora måltiderna, så då kanske det mer blir likt den här 12-timmarsstudien jag pratade om. Nu är det bara kasein där. Men liksom, då blir det ju större mängd kolhydrater, större mängd fett, större mängd protein. Vilket innebär att allt det här, antagligen blir det högre toppar, men framförallt så kommer det bli mer utdraget, för det tar ju längre tid för magen att tömma sig. Så då blir det en annan, det blir inte så mycket fasteperioder som folk kanske tänker.
Nej, precis. I praktiken så blir det ju ett väldigt stort överlapp i den här postprandiella perioden och sen nästa postprandiella period i och med att vi kommer att äta en till måltid under den där innan världen har gått tillbaka till start igen. Det som sen händer efter lipidpiken, när den börjar gå ner lite grann igen, det är att det kommer en peak inflammation. Olika markörer för inflammation pikar faktiskt, eller ökar efter måltid. Och det här med att inflammationsmarkörer ökar efter en måltid, det är egentligen inte helt nytt. Det har man känt till sedan något decennium i alla fall, lite mer. Och det har varit och är fortfarande lite oklart egentligen vad det står för, om det har någon betydelse. Både glukos och triglycerider efter måltid säger någonting om hur kroppen hanterar maten vi ätit, vilket skick vi är i rent metabolt. Inflammationsmarkörerna är väl fortfarande lite oklara om de har någon snarlik indikator på generell metabol ohälsa eller dysfunktion på något vis. Har det någon betydelse för risken för att drabbas av sjukdom, kärlsjukdom eller typ 2 diabetes på sikt? Det är väl väldigt oklart än så länge, kan man säga.
Ja, man skulle väl gissa på att det blir väl säkert som det är med fett och socker där, att där är en normal reaktion och sen är där någon typ av hyper eller hypo då, vi vet inte, alltså överdriven eller förminskad reaktion. För det kan ju också vara så att det ska vara en reaktion, men hos vissa fungerar det inte. Och det är ju liksom, immunförsvaret går ju igång av en orsak, och det kan ju vara bra att den går igång. Annars kanske det är det annat som sker som inte ska pågå så länge.
Liksom.
Får du ett hål på huden och kommer in lite smuts och bakterier och grejer, så ska du vara glad att immunförsvaret drar igång lite, för då blir det inte så stort grej kanske. Medan som det får vara gro då, bakterierna, så blir det en stor grej av det på något vis. Så man vill ju ha en normal reaktion vanligtvis när det gäller immunförsvar. Och då är väl frågan, vad är en normal reaktion där?
Exakt. Vad är normal reaktion när det gäller postprandiell inflammationssvar? Högst oklart. Det, och vi vet inte heller vilka inflammationsmarkörer som är relevanta att mäta de här, just efter måltid. De här som man brukar mäta liksom kliniskt om du kommer in på akuten och har feber. Det är liksom CRP och sänka. De tror jag inte, eller de verkar inte ha så stor betydelse postprandiellt antagligen för att de är inte så snabba. De är för långt downstream i inflammationsreaktionerna. Liksom att det är snabbare inflammationsmarkörer där framförallt interleukin 6, IL-6 verkar vara en markör som ökar ganska rejält postprandiellt. Den nästan fördubblas.
Mm.
Men man vet inte riktigt vad det står för. Och det närmaste vi har att komma till ett svar där tror jag faktiskt också är i den här Predict-studien när man tittar på vad som korrelerar med, eller vilka andra som faktorer som samvarierar med postprandiell inflammation. Och där har man mätt den här IL-6 som jag pratade om och sen en annan inflammationsmarkör, GLK-A. Så två markörer bara, det finns jättemånga såklart. Så det är väl någonting som man skulle vilja veta mer om, vilka markörer är det som är relevanta postprandiellt. Men det de i alla fall såg här i Predict var att det verkar finnas en samvariation mellan triglyceridsvaret i blodet och inflammationssvaret. Så ökar man mycket i triglycerider så ökar man också mer inflammation då, vilket ju skulle kunna vara en indikation på att det har klinisk betydelse. Om det är direkt eller indirekt, det vet jag inte. Det kan man inte svara på. Men det är lite intressant.
Nej, det är ju väldigt svårt med de där grejerna. Det har vi ju pratat om när det gäller blodsockret många gånger. Och att, det är ju en orsak till att ett blodsocker blir liksom avviker, man ska säga. Att det blir förhöjt för länge efter en måltid. Och det är ju metabola grejer där, och då är ju frågan okej, okay. LCHF, de antog att de löste problemet när de slutade äta kolhydrater, men det de har gjort då är att de har liksom ersatt de här kolhydraterna med mer fett, och det som har skett då om man hade mätt det är ju såklart att de hade haft förhöjda liksom kurvor när det gäller fettmetabolismen efter, för som du berättade här innan så är den också, den kan också förutsäga ohälsa på sikt om man hade mätt det oftare. Ja. Och sannolikt så skulle de haft samma form av, alltså har man försämrad blodsockerkontroll så skulle jag gissa på att det väldigt ofta, eller man vet, men väldigt ofta så korrelerar det ju samtidigt med en försämrad metabolism när det gäller fettet.
Precis, insulinresistens är ju en riskfaktor för både höga blodsockervärden och höga triglycerid eller lipidvärden efter måltid.
Precis.
Så är det ju, absolut. Och sannolikt också då inflammation skulle jag tro.
Ja, och då är det svårt att veta hönan och ägget där som vanligt.
Ja, någonstans är det väl insulinresistensen som är som kommer först i förloppet och det andra är liksom bara tecken på insulinresistens. Eller att det finns liksom en metabol störd funktion i grunden. Men det jag Predict såg var faktiskt att, bara för att koppla tillbaka lite grann till det här med CGM och sånt vi har pratat om, med glukosspikes, och att vi ska undvika för höga glukosspikes för att det triggar inflammation, enligt glukosgudinnan, glucose goddess bland annat.
man får inte kalla henne för det namnet. Hon valde ju det till sig själv, man kan inte liksom... kan inte acceptera att det blir hennes namn bara för att hon har satt det på sig själv. Vissa namn är lite för självgoda för att man ska använda dem. Då ska man bli tilldelade som liksom King of Pop och King of Rock. Det är liksom inte de själva som hittar på det till sig själv, de här artisterna, liksom, utan det är andra som har gett dem namnet. När någon ger sig själv namnet Goddess, då accepterar han att jag
lite i och för sig som en kung, är inte det?
Ja, jo, det är klart.
Anywho, det gänget som snackar om faran med glukospikar och att vi måste bör undvika det för att det triggar inflammation, de har nog missat den här till exempel Predict-studien och andra studier som visar på att det verkar snarare vara fett i måltiden som triggar postprandiell inflammation än kolhydrat.
Och där kan vi ha Där är det ju, Kulba här är ett sånt exempel på Instagram där han åt en vanlig frukost, det var någon müsli grej och sånt där, och så hade han sin blodsockerkurva, och sen på andra sidan hade han ägg och bacon, och så var det ju en bättre blodsockerkurva då, där han då skulle insinuera att det var en bättre idé. Det talar väl inte för det, ur många aspekter, även liksom sammansättningen på måltiden där med framförallt baconbitarna då såklart.
Och det vi vet om postprandiell inflammation, det är inte så jättemycket ska jag säga, sett till vad vi vet om glukos och lipidsvar efter måltid, men det verkar ändå vara som att att fettmängden som sagt är en starkare drivande faktor än kolhydratmängden i måltiden, och också då fettsvaret i blodet är starkare prediktiv faktor än glukossvaret i blodet för postprandiell inflammation, men också att kvaliteten på fett till exempel kan spela roll. Så att mättat fett kan vara sämre, då triggar mer inflammation än fler omättat fett. Och det egentligen går ju helt i linje med det vi vet om vad som är hälsosam mat i övrigt.
Det passar, alltså om vi antar då att högre värden är dåligt, ja. Vi vet inte ens det, på inflammationen. Om vi antar den biten så passar ju det med det vi har som utfall sedan tidigare. Alltså, både observationsstudier och kanske man gör en interventionsstudie över några månader då. Liksom, det går liksom ihop med varandra på något vis, att det är samma typ av kost som ger det som vi antar ett positivt svar kortsiktigt efter måltiden, som vi har sett korrelera med positiva grejer då över sikt, liksom månader och år beroende på vilken typ av studie.
Så it makes sense, och det skulle då snarare tala för att det vi vet om hälsosam kost och hälsosamt kostmönster idag är hälsosamt också sett till inflammation, i alla fall under den här generella fasen då, som är i princip infinity när vi snackar inflammation, just för att det liksom sker så långt efter man faktiskt ätit. Men ja, det krävs väl mer forskning för att utröna den mekanistiska effekten just när det gäller varför den här inflammationen eller inflammationssvaret uppstår efter måltid, och om det har någon klinisk relevans. Men om jag skulle gissa på något, i och med samma region med andra metabola parametrar, så skulle jag tro att det kanske står för ett tillsätt att se på metabol dysfunktion helt enkelt. Att, ja, har du insulinresistens eller dålig blodsockerkontroll, dålig lipidkontroll, så har du också högre inflammationssvar efter måltid. Skulle jag tro. Men det krävs lite mer forskning för att utröna och bena ut i detalj.
Ja, man hamnar ju lätt i det här, liksom så, ja, vad ska vi veta det här för på något sätt, när vi redan vet. Det är lite som att ta reda på mellanstegen här, det är som tarmfloran, du vet, man, vad spelar det för roll om det går via tarmfloran så länge liksom, det är samma sak du ska göra som vi gjorde innan. Men där är ju poäng i att veta de här mekanismerna, just för att ju mer du vet om varför någonting sker, desto fler möjliga lösningar kan man ju hitta på att uppnå liksom slutresultatet. Man måste kanske inte äta just någon typ av grönsaker om man inte gillar det. Man kanske kan skippa grönsakerna helt, och så kan man uppnå samma grej via andra typer av livsmedel. Det kan ju också vara så att man kan hitta läkemedel som jobbar direkt med en sak. Liksom om det är Det kanske är samma typ av mat som ger det här problemet då, som vi redan vet att folk inte borde äta så mycket av. Men även om vi då kanske vi ändå lär oss att ja, men det här är negativt efter måltiden, och så hittar man en medicin som tar bort det där negativa efter måltiden, och så kan folk fortsätta äta som de gör, precis som vi gör med blodtryck och liksom, blodfetterna och alla. Där är ju många gånger mycket man kan göra livsstilsmässigt för att förbättra blodtryck och förbättra blodfetter och förbättra blodsockerkontroll, insulinresistens och det här. Men vi vet ju också att folk inte gör det sådär fullt ut, liksom all in. Det kommer inte jag heller göra om jag någonsin kommer få problem med det här. För det innebär att jag har en livsstil som är ganska långt ifrån det man borde ha. Jag kommer inte vara beredd att ändra mig så mycket. Det har jag svårt att tänka mig. Ju äldre jag blir, man blir mer.
Helt klart.
Man gillar att vara tjurig när man blir äldre. Och det är därför vi har läkemedel, så man ska gå in och liksom kunna fixa grejerna. Eller på något sätt, eller fixa gör man ju inte, men vanligtvis fixar man inte. Utan man behandlar, man tar bort de negativa effekterna av de mindre positiva delarna av livsstil då, på något vis. Eller åldrande i sig är det också såklart många gånger. Så det är ändå vettigt att veta.
Precis, och just
det är kul att veta.
Precis, och när det gäller just mat eller kost och inflammation så tycker jag det är viktigt att veta, bara för att det inte ska bli en fråga som ägs av fel, liksom falska profeter, eller vad man ska säga, det här TikTok-gänget som säger saker om kost och inflammation som inte är underbyggda, helt enkelt. Så det kan vara bra att bena ut det mer än av den anledningen också, inte bara för en, liksom, det är kul att veta.
Det luriga där är ju att det är ju mer ett poppisord än det är något konkret. Alltså där, när de säger inflammation så kommer de ju aldrig berätta vilket värde.
Nej, exakt.
När.
Nej.
Och hur det är fel, utan det är bara inflammation. Det är ju så när folk pratar hormoner på sociala medier. Där. Det är nästan aldrig någon som berättar liksom, vilket hormon och i vilken nivå. Och vad du ska förvänta dig för effekt på det hormonet och hur det sen skulle påverka då det du egentligen bryr dig om, hälsa och mående och så här, utan de bara slänger in hormonerna liksom, för att det är poppis att säga. Mm.
Och att det har blivit just kolhydrater och glukos som blodsocker som har associerats till inflammation, tror jag väldigt mycket för att det är så lätt att mäta glukos. Dels med stickfingret har jag alltid varit lätt. Hyfsat lätt om man har haft en blodsockermätare. Det är väl det som har varit den begränsande faktorn. Man bara behövt köpa sig en sån. Men nu med de här kontinuerliga blodsockermätarna så kan folk gå och titta på sina glukosvärden all day long, hela tiden. Ja,
precis.
Hade man haft en sån...
Ja, har ju fått en boom
igen. Hade man haft en sån mätare som istället mäter blodfettnivåerna, alltså triglycerider till exempel, då hade man nog fokuserat på väldigt andra saker i kosten.
Det var det man gjorde i Game Changer ju. Och det funkade. Alltså det var uppenbart att det var många människor som blev rädda och började ställa frågor. Jag har aldrig fått så mycket frågor om en enstaka grej som när den dokumentären släpptes. Och det blev ganska absurt till sist, för jag hade liksom de senaste 4-5 inläggen på alla mina sociala medier handlade om det där. Och så skickade ändå folk meddelande till mig: har du skrivit något om det här? Titta först. Så, för, men det, jag tror folk liksom, det blev så snabb reaktion att titta på det här på Netflix och så bara oj och så liksom, ja, vill ha snabbt svar istället för att börja leta svar på något vis. Jag vet
och det är väl bra.
Men där hade de ju det här. De åt sina burritos och så tog de ju blodprover på dem och så körde de i en centrifug och så visade de ju såklart att den burriton då som var, de kallade det animal based, men den var ju bara mer fettrik. Ja. Och den som var mer fettrik, ja, när du körde in centrifug, blodet där timman efter, vad händer? Jo, då får du fettlagret i provröret. Och så visade de det. Och så blev folk, precis som glukos G visar nu med sina blodsockerkurvor. Och så ser folk det och så...
Och det här är väl kanske bra att vi inte skit i CGM, har ingen sån. Och bra att vi inte har en motsvarande lipidmätare som man kan ha och se hela tiden. För det är skitsamma. Det ska öka efter måltid. Det är normal fysiologi. Det är just det att det liksom misstolkas. Det är ingen fara. Glukoset ska gå upp och vara högre efter en måltid. Det betyder att det har kommit ut dit det ska. Och sen ska det komma ner igen. Det är liksom det som är den tecknet på metabol hälsa. Och samma sak med lipiderna.
Och har man dålig blodsockerkontroll så har vi ju de här enkla tester man gör på vårdcentral. Du behöver inte sätta på dig en mätare i 2 veckor. Utan det är gjort på som mest då kanske 3 timmar om du ska vara lite innan. Och sen så ta ett prov och sen dricka dina kolhydrater och sen mäta det igen 2 timmar senare. Om ens det är långtidsblodsocker skulle jag säga funkar fint i de flesta situationerna. Men att det är någon, vissa sjukdomar och sådär, men det bör i alla fall din läkare kunna när det inte är lämpligt att använda ett långtidsblodsocker. Ja. Det behöver inte du göra dig för. Så länge du inte beställer det på nätet, vilket inte heller är en bra idé vanligtvis.
Nej, är man bekymrad och orolig så ska man ju gå till sin vårdcentral eller annan seriös vårdgivare som kan faktiskt hjälpa en och guida en kring det svaret man sen får.
Bra. Då tycker jag vi har gått igenom det här hyfsat. Det är ju mer nörderi med det postprandiella, framförallt med fett. Det är ju lite mer spännande där, för där finns ju flera.
Ja.
Där är ju lite skillnad också såklart. Äter du till exempel socker, fruktos, glukos och inte bara glukosdelen då, som stärkelse är ju också i princip bara glukos. För vi oss fruktos så går den en liten annan väg. Den går ju liksom via levern och görs om där till både fett och glukos och sådana bitar. Väldigt lite av det cirkulerar runt i blodet. Fetterna är ju lite samma grej där. Det är lite olika fettsyror man äter som alla kommer ut i blodet, men härjar runt på lite olika vis med det.
Ja, precis.
Överkurs.
Och det kan vi kanske snacka om en annan gång när vi kan prata om mer specifika resultat kring någon specifik studie som vi har gjort kanske.
Det tycker jag. Då tackar vi för oss idag. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra.